En podcast från Aftonbladet.
You can't hate the roots of a tree and not hate the tree. You can't hate Africa and not hate yourself. Välkomna till Football Radical, där vi inleder med, inte Toto som man skulle kunna tro, men väl Malcolm X.
Because you can't hate the roots of a tree and not hate the tree.
Välkommen in i leken, säger vi till honom.
Var det Lilian Thuram kanske?
Ja, det, precis. Det var ju en av dem.
Mm, sant. Ja, hello Africa.
Ja, hello Africa, tell me how you're doing. Hello Simon Bank, tell me how you are doing.
Ja, men inte så illa faktiskt. Mest den där, alltså ursäkta väderprat, men att man var väldigt, väldigt färdig med vintern. Och sen så, igår var man det, och sen så kom den tillbaka och slog en i nacken. Med det vi här i Chipset-huset kallar för en snösmocka. Så det är väl lite tufft. Annars är livet dansande 5+.
Ja, men vad försiktigt, vad bra. Jag som sitter för dagen och tittar ut över ett Skövdelandskap konstaterar att här är det sol och lite vårkänsla. Men jag har ju inte varit ute och känt på temperaturen, så att det kanske är kallt som tusan.
Kanske.
Vilket ändå ganska bra vibbar.
Fint, du gör den inverterade Per Hagman-varianten och åker från Paris till Slätta.
Exakt så. Exakt så. Jag har dröjt mig kvar lite i Afrika den här veckan för att det är bara tisdag när vi spelar in, och det är bara 2 dagar sedan finalen i det som jag brukar kalla Lacan och du AFCON. Men det är ju, jag insåg det, så här, varför gör det? Just det, det är ju franska benämningen såklart. Coupe Afrique de Nation. Och egentligen så skulle jag vilja börja med att vi börjar den här änden. Det kom nämligen, du minns Nigeria-breven, Simon, som kom i, det var inte internets ungdom, men det var för en 10 år sedan, mycket sådana hello mister och du har en släkting som en död släkting och hit och dit. De behöver hjälp med det ena med andra. I veckan, eller igår var det väl, så landade ett Senegal-brev på Aftonbladets sportinkorg. Jag tar mig friheten att läsa upp det. Jag behöver inte berätta vem det kommer ifrån. Men en, tror jag, man med ett senegalesiskt namn. Senegal vann Lacan. Det är kanske vi ska börja med att berätta om någon missat det. Men ni lyssnar ju på en fotbollspodd trots allt. Så här stod det. Det här var brevet då, eller mejlet. Kanske matchen var ett sömnpiller för er, men inte för oss. Gå och lägg er och låt oss som intresserade titta på. Vilken jävla artikel. Det var en spännande match där Senegal hade många målchanser och vann klubben. Vi slog er i VM och kommer göra det igen.
Betyder det att vi kommer gå till VM? Toppen.
Ja, men framförallt. Ja, det skulle man kunna tänka sig. Men framförallt så tycker jag att det var upplyftande att någon till slut lyfter den gamla svensk-senegalesiska såret.
Hatet.
Som inte jag, hatet exakt. Som jag nog för egen del faktiskt inte hade tänkt på den här gången. Men jag minns att för bara några år sedan så hamnade jag i slang med en senegalesisk, ja, det var, jag var på en turistort. Och började prata med en senegalesisk försäljare av, du vet, sån här strandkrimskrams. Och Sverige, och då var det liksom hans första så, Camara, minns du? Ja, så jag minns, tack så mycket. Att det finns en svensk-senegalesisk fotbollskoppling som man ju gärna hade sett i för sig falla i glömska, men jag tyckte det var lite poignant att få med dig ett brev här. Och jag förstår också, jag känner att jag verkligen, verkligen kan identifiera mig med den här mejlaren. Du vet själv hur det är när man, när Sverige spelar fotbolls-VM i Ryssland till exempel, eller EM var det väl senast, och blir anklagad för att vara tråkigast i världen, och själv sitter man och bara biter på naglarna för att det, man upplever det själv som så sinnessjukt spännande, så kommer någon artikel i motståndarlagets media eller i bara internationell media och talar om hur tråkig matchen var, och man liksom känner att så här, nu ni pissar på oss liksom. Det går inte, man får inte skriva så. Jag vet inte vem som var ansvarig för den här artikeln, men det var väl en en generell åsikt att match, eller finalen mellan Senegal och Egypten inte var så rolig fram till förlängning och straffar.
Jag ska säga att det var så här att jag är ensam med två små barn och det var liksom mitt i läggningen, där började 8 svensk tid matchen och det drog ut på tiden med läggningen så att sådär framåt vid 9:45 någonting var klar. Men jag hade ändå sådär, var trygg i övertygelsen om att ja, men det kommer ju stå 0-0 när jag kommer ner. Jag kommer kunna se förlängningen, jag visste det. Ja. Så det var, Egypten spelade sin fotboll så i det här mästerskapet och landade. De följde planen hela vägen fram till straffmissarna. Salah can't bear to watch. Sadio Mane to win the Africa Cup of Nations to give Senegal success. Mane! Mane!
Senegal! Our African champions! Ja, visst. Nej, men det var väl också det. Jag tycker att det är också, det finns ju en dynamik i det här, eller en historik som man inte kan bortse ifrån. Nämligen att afrikansk fotboll ofta blir anklagad för att vara irrationell och lite så. Det är regndans hit och det är målgester dit. Men att det inte är så mycket strategi, alltså du vet, den här gamla fördomen eller vad vi ska kalla den. Och nu när det för en gång skulle vara liksom en tajt match som ingen ville förlora så att säga, så kan jag tycka att vi inte ska hålla på och gnälla på det. Det var ja, eller
det var
gnälla
final.
På
man...
Ja, men det var final. Vad fan tror jag exakt? Vad väntar ni er? Och bara man var lite insatt i omständigheterna så var det ju alltså otroligt mycket som stod på spel. Och inte minst såklart för Senegal som har varit i, om inte en handfull så i alla fall ett par finaler tidigare och men aldrig vunnit någonting. Och när man tittar på startelvan så får man ju lite sådär svindel, lite som man kanske bara får när man tittar på, inte vet jag, Frankrikes senaste startelva sådär. Men den är ändå så pass känd, men det är ju, man liksom hajar till på att det är sådana extrema världsnamn på nästan alla positioner på ett sätt som, ja, det är väl värt att prata om ett senegalesiskt fotbollsunder, även om väldigt många av dem såklart är fransmän och uppväxta i Europa och sådär.
Så... Alltså visst känner man lite sådär att det där svensk-senegaleska hatet, att jag känner lite tvärtom, att man, det var ju snarare någon sorts relation som etablerades 02.
Ja!
Jag var ju där, alltså jag minns att man blev, det var ju omöjligt att inte bli förälskad i det där laget.
Ja.
Och i Bruno Mützi, förbundskaptenen och hans Duba, han hade ju en senegalesisk hustru som var liksom det vackraste man hade sett och det var liksom fest och fläkt och flärd och otroliga, otroliga spelare. Och sen så hela Senegal var på väg.
Ali Youssef var väl med på den
Vad sa du?
Resan? Ali Youssef var ju med på den resan, var inte det?
Ja, som han var. Som han
ja,
var.
Jag menar det.
Och det var, som känslan var att Senegal var på väg någonstans överhuvudtaget, att de som land var liksom en liten framgångssaga och sen så ja, sen blev det ju inte så. Landet kraschade på många sätt och fotbollen var ju, men det är som du säger, det finns något attraktivt i den här sortens historia med lagen som bara ska vinna och sen blir besvikelser gång efter gång efter gång. Och så såg det ut det här kan också ju länge, Senegal, det blir nog ingenting. Och du tog upp Cissé, just det är ju också den stora, stora berättelsen att han, när de spelade för 20 år sedan i finalen så var det han som missade den avgörande straffen mot Kamerun. Och nu är det straffar igen och Cissé står där vid sidlinjen. Och det får ju bara inte bli en förlust till, för då kommer de aldrig någonsin vinna någonting igen. Liksom.
Ett sånt riktigt Gareth Southgate-moment.
Precis så.
Som han har inventerat då.
Mm.
Nej, det var roligt och det var, tyckte jag, som mest tittade in då. Jag ska inte säga att jag följde det här mästerskapet slaviskt, men att det var en... slående, vi har ju pratat om alla baksidorna, eller du har gjort det förstås, av det här arrangemanget och Kamerun som värdland och den politiska situationen där och så vidare. Men utöver det så, och förstås de här dödsfallen som var utanför arenan som vi pratade om i förra veckan. Men utöver det, en tydlig indikation tycker jag på att afrikansk fotboll är på frammarsch. De har väl sagt det i 30 år också. Jag kan faktiskt stå fast för det. Och så intressant att de här två lagen ska mötas alltså i playoff till VM, visst är det så?
Jo.
I mars.
Innan Senegal möter Sverige och slår ut oss i Qatar.
Exakt. Så att säga, chans till revansch. Det är intressant att du tar upp det där med straffarna. Vi i europeisk synvinkel eller perspektiv så är det ju ofta England man pratar om. Men precis som du säger så har ju Senegal ett trauma som är, om inte lika starkt förankrat, så i alla fall ett sånt spöke som behövde dödas nu då. Och det blev ju lite pannkaka, som Nyamko Sabuni brukar kalla det, av Egyptens straffläggning. Alltså de vann sin semifinal då på straffar, och då räckte tre, tror jag. Fyra möjligtvis. Nej, tre. Jag tror man behövde bara slå. Ja, nej, fyra straffar kanske det var. Mohamed Salah behövde inte då. Han var väl femte straffläggare. Och samma sak hände ju i söndags. Att Mo Salah hade tänkt sig, eller var utpekad som femte straffläggare, men man, Senegal tog hem det på sin femte straff, och då fick han liksom inte komma in i handlingarna. Det här kan man säga jättemycket saker om. Jamie Carragher skrev så här på Twitter: "That is why your best penalty taker should never go fifth. Mo Salah not taking a penalty for Egypt in a shootout in a final is madness. It also happened to Ronaldo years ago for Portugal versus Spain." Jag lyfter det här ämnet lite lätt senast. Att det finns ju en liknande situation med Kylian Mbappé i sommarens EM när Frankrike åkte ur Schweiz. Nu fick han ju lägga den straffen och brände den. Men att det finns, man kan diskutera när ska den liksom fetaste världsstjärnan in och lägga sin straff. Har du en tydlig åsikt, undrar jag, i det här? För att nu blev det ju ändå så att Mané fick liksom slå hem guldet, så att säga, till Senegal. Så de hade ju egentligen inte den strategin också. Men undan kom ju såklart kritik av förståeliga skäl.
Alltså min känsla är väl lite att, och den är ju inte befäst, och vi har pratat om Gayordets extensiva straffforskning som man vet allt om. Men den är ju i mångt och mycket liksom en kvantitativ undersökning då, att tittar man på en miljard straffar så ska det se ut så här, och storstjärnorna missar ofta den än junioren och så vidare. Men känslan är väl att, jag tror att man kan läsa in det så här, att det är ingen slump att du sätter Mané och Salah sist. Du kanske gör det för att det är de som ska avgöra, vilket ju är i linje med liksom individkulten inom fotbollen och så, att man vill ha bilden som nu Senegal fick då, med Mané som dunkar in den fruktansvärt bra straff och springer ut och jublar.
Man vill ha den bilden med Caroline Seger också. Usch, nu får jag ont i magen.
Ja, ta inte den.
Nej, men jag menar, det är ju lite... Nej, men vi pratar inte om det. Nej, det är för jobb. Okej, okay, back to...
Too soon. faktiskt.
När kommer inte vara too soon att prata om den finalen?
Kanske aldrig.
Nej, men alltså, vi pratar ju med 20-årsperspektiv här.
Ja, Labé har ju slutat i alla fall. Det var väl fan på tiden.
Ja, målvakten kan Australien. Hon gå och dra upp på sin psykiska ohälsa. Förlåt, men det tyckte jag var halvrimligt.
Den borde vara hennes normaltillstånd. Förlåt ja. Stefanie och alla i Kanada. Men känsla då, att det kanske borde vara så att ledaren leder sitt lag, och det gör man genom att gå först ut. Alltså att du går ut som en Harry Kane, förlåt bias då, men att du...
Men Håkan Mild.
Ja. Ja, men du visar ditt gäng sådär att, ja, men jag tar min rygg så går vi. Det är inte jag som står och ska lyfta pokalen och jubla högst, men utan jag är den som ska ta smällen först av alla. Och det är källa känsla då i det fallet. Jag tycker att det är den snygga lösningen. The good way to go.
Ja. Ja, precis. Nej, och det finns väl rätt mycket empiri som stöder det också. Det man kan vackla på är precis det som du säger, nämligen att stjärnorna, alltså det finns ju två saker i vägen mot varandra. Det ena är ju att det kan bli en enorm boost då, om superstjärnan visar och sätter den. Men om man tittar på den andra statistiken som säger att riktigt stora fotbollsstjärnor missar ganska ofta, i alla fall minst lika mycket som mindre rutinerade straffläggare, så finns ju också en poäng med att inte sätta dem först utan smyga in dem som 2-3 någonting. Så att det är ju verkligen, det är också väldigt typiskt, kanske inte Jamie Carragher, men hela det liksom engelska, vad ska man säga, självsäkerheten i den här typen av utlåtanden. Jag tror inte han satt och kollade på
Gayordets forskning, kanske inte.
Nej, precis, innan han drog ut den här tweeten. Utan det är liksom så här, it's madness.
Men alldeles oavsett så är det ju, det som alla säger är ju att vi vinner tillsammans, vi förlorar tillsammans. Det spelar ingen roll vem som missar, är det Antonio Lange eller Ronaldo som missar så spelar det ingen roll, för vi gör det tillsammans. Men samtidigt så blir det ju en form av särbehandling av den stora stjärnan, att det läggs stor vikt vid, ska han gå först eller sist? Han kanske borde gå som nummer 3 då, bara in i laget som vem som helst.
Just det.
Ja, det blir mycket amatörpsykologi, men det man kan konstatera att de talar emot sig själva lite grann, att stjärnorna, inte stjärna, spelar ingen roll, men sen så spelar det tydligen roll ändå när du skickar ut dem.
Ja, precis. Och jag är faktiskt, har landat lite också i den slutsatsen att om hade jag tagit ut ett lag så hade jag nog också satt superstjärnan som nummer 2 eller 3, om det man nu bara hade en. För har man flera stycken liksom, alltså som PSG hemdagen då, när Messi gick först, men så har man också Mbappé, eller man har ett pärlband såklart. Nu gick det inte ändå, men då kanske man kan resonera lite annorlunda. Men har du en superstjärna så hade jag nog också, varför inte 2 liksom? Ska vi bara säga det, att det är så, fotbollradikals officiella linje?
Det tycker
editorial
jag.
Line.
Vi är oberoende, liberala,
radikala.
Radikala, oberoende radikala är vi.
Och din superstjärna ska ta straff nummer 2, och så var det med den saken.
Så var det med den saken.
Också för att man faktiskt kan då får man ju också lite chans att rädda upp om den första är Håkan Mild, så att säga.
Och det ska det ju vara också, det kan vi också anta.
Ja.
I en resolution.
Ja.
Håkan Mild tar den första superstjärnan, den andra.
Är det så här, du som har lite ingångar på Aftonbladets ledarredaktion, är det så här de sitter och bara bestämmer sig för en linje?
Alltså i det stora hela tror jag att det är väldigt mycket så som måndagsmötena tar sig ut. Faktiskt. Och särskilt ofta just straffordningen.
Ja, jag menar det.
Under OS, stafettlagsordningen och sånt. Kalla ut eller in, och i vilken sträcka i så fall och sådär.
Ja, just det. Jag ska avslöja det att jag sitter här och är lite hög på Sveriges OS-guld i sprint och OS-silver likaså på damsidan, som var utspelade sig för bara några minuter sedan. Om jag har lite så, lite där på stämman kan det vara därför.
Jag älskar också Jonna.
du,
det var ju inte bara...
Nyta ihop säcken, Simon.
Just det, det är så vi jobbar. Ja. Vi är säck...
Och ni som fattar och så vidare.
Det är mycket... Precis, och det är väl du och jag stort sett då. Det var ju inte bara Afrika som hade final i söndags, blir det, va? Jag zonade också lite smått in på den asiatiska mästerskapen för damer, och det gjorde jag mest för att jag såg att Harry Kane skickade iväg en hälsning till Kina i finalen, och det gjorde han ju inte av politiska skäl, det hade ju inte varit jätteöverraskande heller kanske, utan han gjorde det för att han då har en klubbkompis i Kina, en mittfältare i Kina som spelar för Tottenham, Tang Jiali spelar där.
Hi, Jiali Tang, Harry Kane here. I just wanted to wish you all the luck for your Asian Women's Cup final. All the best, loads of support from me and obviously all the lads here and all the staff. So good luck, hope to see you win it.
Ja, resultat följde mest matchen, resultat följde matchen ska jag säga. Och noterade att Sydkorea då ledde med 2-0 med en kvart 20 minuter kvar.
Vad du knappade in på livescore?
Jag knappade in på livescore, precis vad jag gjorde.
Ja, just det. Ja.
Men då klev ju Tang in i handlingen, satte en straff som första straffskytt då. Och Kina vände på slutet och vann med 3-2. Tog sitt första mästerskap på...
Det stöder inte riktigt vår hypotes där om han tog den första. Och jag gissar att det är den stora stjärnan, kanske.
Ja, hon är ju deras enda proffs i en stor europeisk liga, tror jag. Kan slå fast i alla fall.
Men vi skulle väl aldrig i och för sig kritisera en kinesisk strategi. Så att, bra jobbat, Tina.
Ja, det är det jag tänker gå vidare lite in. Det här var deras första pokal. Alltså stora, mäktiga Kina har inte vunnit dammästerskapen i Asien på... Ja, sen 2006, 16 år. Lite pinsamt. Och fick ju såklart massor av hyllningar då på hemmaplan. Men det som var intressant var att även på sociala medier, på Weibo heter det väl då sådär, va?
Just det.
Så,
dina Twitter.
Precis. Var det mycket kritik också mot om nu damerna är så mycket bättre än herrarna, för herrarna är ju kass. Hur kan det då komma sig att de tjänar så mycket mindre?
Är det så alltså? Detta har liksom, spännande.
Ja, de skrek på equal pay, precis som ett litet eko från VM 2019. De tjänar en bråkdel av vad männen gör, trots att de då vinner oftare. Det var till och med en sån hashtag som handlade om just löneökning för damspelarna som då trendade på Weibo.
Fan, först knappade du in på Livescore och sen knappade du in på Weibo och kollade hashtags där. Ja, jag är ju...
Jag kan knappa mer än... I can knap away the best of them.
Men du, visst var det så att typ Kinas näst rikaste man gick in med jättemycket pengar efter... Var det VM 2019 när liksom det till slut fick slås fast och att Kina på damsidan hade tappat så mycket? Och att de har en jättesatsning på gång. Jag kan inte påstå att jag har följt upp den på något sätt. Men det är ju, alltså det har satsat mycket av ja, prestigeskäl ska vi inte säga. För det gör man väl i alla länder av prestigeskäl. Men att det har börjat liksom komma in pengar och investeringar i alla fall vet jag i damfotbollen i Kina.
Ja, och det hände ju nu också då när det då blev en... Det blev en bred debatt där om inte bara pengar utan mediebevakning, att den är för skiktad och så då, att man ser ner på kvinnor och sådär. Mm. Och det var så här stora sponsorer som klev in med bonusar till mästarinnorna och sådär. Och lite tänker man att det finns något så här dubbelt i det då, att dels då att det här, att det kan debatteras i Kina överhuvudtaget. Och å andra sidan då att fan, om inte ens Kina så här liksom en kvartsrast efter Mao kan vara helt jämlika, vilka ska man då kunna lita på? Och landar i den breda taken att det här med tjejer och fotboll är ju ganska problematiskt ändå. Lite överallt. Jag tänkte på det, vi fick ju ställa in lite grann vår förra vecka eller skjuta upp, eller vad vi nu gjorde. Och den veckans kanske stora story var Mason Greenwood fallet såklart, jag skrev om det.
Skjuta upp det. Jag minns att vi spelade in en podd. Vi fick inte med honom, det var kanske det.
Ja, så kanske det var. Så kan det vara. Vi sköt upp Mason Greenwood i alla fall av anledningen.
Ja, jag lovar att vi poddade för exakt en vecka sedan till dags dato.
Ja, du ser. Det där fick jag skriva om det istället, kanske var det så det var. Jag ska inte fördjupa mig jättemycket Mason Greenwood, eftersom jag redan gjort det då i text, eftersom det tåget har gått lite grann. Men jag noterade att då ungefär samtidigt så kom det en, jag tror Guardian, som skrev om en undersökning från Durham University uppe i nordöst där i England. Forskare där som har intervjuat ett par tusen av manliga fotbollssupportrar för att kartlägga hur de ser på kvinnors idrott överhuvudtaget. De landade i att man kunde dela upp då de här supportrarna i tre stycken grupper. Dels då de som hade så här progressiva attityder, de som var öppet misogyna och de som då hade vissa sexistiska attityder. Och vilken grupp tror du var minst?
Ja, alltså jag, som den pessimist jag är, så tror jag väl att det kanske var minst av de som var progressiva.
Man vill ju tro det. Det var faktiskt de som var lite varken eller, de som var lite små sexister sådär. Men du har rätt att den stora gruppen, 2/3 ungefär, var då öppet misogyna. Vilket då innebar att de tyckte typ att kvinnor ska inte idrotta alls. Och ska de nu göra det så ska de ju fan spela fotboll i alla fall. Jag tänkte när jag såg att man kan ha jättestora invändningar mot att dels då att det kanske inte är den mest representativa gruppen för en sorts allmän manlig hållning att gå in på supporterforum, vilket var man gjort då för att hitta sitt underlag. Jag tror inte att alla män som gillar fotboll hänger på supporterforum.
Nej.
Men någonting så säger du ändå. Tycker jag. Och
ja, alltså framförallt så säger du ju något om attityderna i den miljön som ju tyvärr inte är så förvånande, för att det är klart att vad man säger och vad man tycker, eller ja, vad man skriver på forum och vad man egentligen tycker behöver ju inte alltid korrelera. Det finns ju många, alltså såklart, indikationer på att forum och internet generellt, digitala plattformar, ökar på polarisering och bla bla bla. Men om det är så där folk uttrycker sig, så betyder det att det är den generella hållningen man kommer undan med bäst i på ett forum. Och det är väl det kanske som är det kritiska.
Det är modersmålet i forumet.
Just så.
Och i det här fallet att man tar med sig den utanför också på sätt och vis. Det här blir liksom någon sorts drapa om hur man ser på kvinnor inom fotbollen och så. Väldigt problemorienterat och det är lite trist. Men det ska ändå göras då, inte minst i svallvågen efter Mason Greenwood och Ronaldo och Giggs. Hela den diskussionen som kommit från det. Jag vill också lyfta då en annan nyhet som är underrapporterad i Sverige, tror jag i alla fall. Att nu för någon vecka sedan bara så kom domen i högsta domstolen i Italien, nere i Rom, mot Robinho, som då överklagat sin långa 9-åriga fängelsedom då och fick avslag där. Den domen står fast. Han fälldes ju då för en gruppvåldtäkt 2013.
Mm.
Han och 5 stycken andra män som våldtog en ung kvinna på en nattklubb i Italien. Han är efterlyst av Interpol men då är, befinner sig hemma i Australien, hemma i Brasilien som inte då har något utlänningsavtal. Och intressant är nog att reflektera hur fotbollen då i Brasilien kanske främst hanterar den här domen. Det vi vet är att Santos då, den klubben som han alltid återvänt till, han återvände dit igen och skrev ett nytt kontrakt med Santos när han kom tillbaka dit. Det här var då 2020. Affären presenterades den 10 oktober 2020. Men fick då rivas strax därefter efter då massa sponsorer som hade slagit bakut. Jag tycker att det talande är lite bland annat vad det var som gjorde folk så vansinniga. Det var dels då såklart att de skrev kontrakt med en fälld gruppvåldtäktsman. Men också då att Santos hade den goda smaken att presentera kontraktsskrivandet precis samma dag som Brasilien firade sin nationella dag för kampen mot mäns våld mot kvinnor. Smakfullt. Det är min lilla drapa, min lilla bild från damfotbollsvärlden en vecka i februari 2022. Man kan väl i alla fall lyfta det positiva att det pratas om det och det lyfts och det görs det till och med i Kina nu för tiden.
Mm. Vi kan också konstatera på samma tema att Rayo Vallecanos damlag anställde helt nyligen en tränare, Carlos Santiso, som har läckt, det har läckts ut då, en inspelning av ett samtal som han har med sina, vad ska man säga, med sin stab, där han säger då att de skulle liksom borde bonda genom att hitta en tjej att gruppvåldta. Jag vet inte om du har följt detta. Det är också en, jag har blivit jätteprotester mot detta i Spanien, men hittills så har Rayo Vallecano inte klivit tillbaka från beslutet och menar att det var en informell, det var under informella omständigheter och så vidare, och jargong och det ena med det andra.
Jargongen. Inte kul. Ständigt annan jargong.
Mm. Anyway.
Från halkan till Balkan eller tvärtom.
Nej, det är så deppigt alltså. Det känns, det är väl mycket, det kanske inte är ett steg fram, två tillbaks, men det är mycket ett steg fram, ett tillbaks just nu på våld mot kvinnor fronten känner jag, inom fotbollen i alla fall. Det är det enda man kan säga, väl att det uppmärksammas mer och det fördöms mer, men man kan ändå känna att det i förlängningen eller i konsekvenserna blir det sällan så särskilt allvarliga. Se vad som händer med Mason Greenwood såklart.
Ja, nej, men absolut. Jag tror att det, ja, det känns ju knast en vecka som den här med, där det är också Raith Rovers i Skottland som då skrivit kontrakt med en våldtäktsdömd spelare.
Just det.
Och blankt struntar i liksom vad kvinnorna i klubben eller...
Just det, damlaget.
Eller, tycker och, eller på damlag tycker och sådär. Men jag tror också att det är någonstans, så, jag tror jag skrev det i samband med Mason Greenwood också, att det finns någonting trösterikt i att det pratas om saker, det lyfts upp, det går inte liksom längre att låtsas som att det inte finns. Så det blir allt svårare för en klubb att agera på det där sättet. Delvis beroende på en sorts höjd medvetenhet och på sociala medier och allt sånt. Så ja,
just det.
Glaset är både tomt och fullt på en och samma gång.
Mm.
Halt i alla fall.
Verkligen.
Fotbollny. Radikal.
Ska vi prata om något politiskt lite mer neutralt och kanske inte så deprimerande, men likväl intressant tycker jag, och gå tillbaka till La Cannes-finalen då, eller AFCON-finalen för en liten stund. För det här var en sån stat-attack som dök upp samma kväll som jag tog från Twitter. Ni får syna mig om det inte stämmer, men jag tror
inte från Weibo.
Nej, jag tror inte från Weibo, precis. Det är inte, jag har aldrig knappat in där faktiskt. Du får visa nästa gång, vi ser hur man gör. Då kom följande information fram då, att finalen ordinarie speltid av finalen uppgick till 95,06 minuter, alltså 95 minuter och 6 sekunder då innan man blåste av 0-0-matchen som det var då. Och jag vet inte om du, jag ska bara låta dig gissa hur mycket tid av detta som var effektiv speltid då, eller ball in play som man kallar det.
Ja, alltså en riktigt usel fotbollsmatch brukar väl ligga på alltså lite över 50%, tror jag. Då är det riktigt, riktigt lite tid. Så att 50 minuter.
40 minuter och 26 sekunder.
Extremt.
Extremt, såklart. Precis. Och nu skickar jag ut en liten varning här på förhand för att det är väldigt lätt att snurra bort sig i procent och minuter när man pratar om det här. Det är väldigt hopplöst att en match är just 90 minuter lång. Så jag ska försöka hålla isär måtten liksom. Men precis som du säger så 50% då, eller halva 45 då, minuter är någonstans är liksom väldigt lite i en match. Och här var det ju rejält under det. Det var så att säga en bortsölad final på många sätt. Och intressant detta för att den stora sporttidningen i Spanien, Marca, tog upp detta i förra veckan. Också tror jag det var på sin första sida. Där man konstaterar att La Liga är faktiskt den liga där man sölar mest då, med speltid. 54,4% av tiden av effektiv, eller av en liksom 90 minuter plus tilläggstid då, är effektiv speltid i La Liga. Och det gör dem till absolut sämst av dem, åtminstone de stora ligorna. Men också ett större perspektiv, tror jag. För övrigt, så, nu kommer du få gissa massa grejer, Simon. Men det är ju inte så... Ja, men det är inte så... Det är inga intelligenstest, du får bara gå på magkänsla. Magkänsla kan jag säga funkar väldigt bra i det här. Vilka av de stora ligorna har mest effektiv speltid? Eller?
Ja, men det ger sig självt. Alltså, vilka är mest effektiva i Europa? Det är det du frågar mig.
Ja, det är det jag frågar, precis. Mm,
det kan ju bara vara tyskan, va?
Det är givetvis det tyskan. Natürlich, diese Deutschen, immer so genau. 56,9% av den Bundesliga-tiden är effektiv speltid, eller av matcherna där. Jag fördjupade mig lite mer då i detta med tanke på att det tydligen följer en väldigt, vad ska man säga, alltså om man har fördomar om olika länder i Europa så kanske man känner att Spanien, det är väldigt manjana. Så får man ju dem bekräftade då, eftersom det sölas mest där. Man hade möjligtvis kanske kunnat tänka sig att Serie A hade kunnat vara med där också. Men det är väl någon av dem, lite så. Och från 2018 då så hittade jag statistik som gick lite utanför bara de stora ligorna. För där finns det väl mycket statistik då, de kanske 5, 6, 10 största ligorna. Och då visar det sig att, återigen då, vi säger 2018, men det finns väl inget skäl att tro att det skulle ändra så mycket. Att allsvenskan ligger etta i Europa i effektiv speltid. Mm. 59,7, alltså vi är nästan uppe på 60% och tassar en svensk, eller en europeisk kontext då, det är absolut högsta. Och så har vi då ett, allsvenskan, två, Eredivisie, alltså holländska ligan, tre, Veikkausliiga, Finland, fyra, Superliga Danmark, fem, vitryska Premier League. Jag har ingen riktig åsikt om vitrysk effektivitet, men det var lite talande, tyckte jag ändå, att eller liksom min inre fördoms poddare mös lite av att det bara var nordeuropeiska lag på topp fyra, och att det var det ena, och det andra är ju att det är fruktansvärt lite fotboll man får för pengarna när man går på
pengarna.
Ja. Vad fan får jag för pengarna? Det skulle faktiskt nästan alla La Liga-supportrar kunna ställa sig. Ska jag säga att Real Madrid har ganska hög effektiv speltid. Jag tror att det finns nog ganska mycket slutsatser att dra efter hur mycket boll man brukar ha och så vidare. Och hur dominant en klubb är. Men det är inte genomgående så att det är de bästa klubbarna som har mest speltid. Däremot så har PSG då högst, i den senaste mätningen, de har högst effektiv speltid av de europeiska storklubbarna. Vilket, jag vet inte vad det säger riktigt, men vi bara konstaterar detta.
Alltså en teori är väl, alltså om man låter avstamp i att du utgick från AFCON-finalen, att jag tror att ju viktigare matchen är, ju mer hackig blir den ju normalt, tänker jag. Och andra faktorer liksom, alltså en lång ligalunk är det, alltså Real Madrid vet ju om att de vinner och de möter vet också om det. Det är lite lugnare, och dessutom då, är det en fotbollstaktiskt tekniska, är det en possession liga eller är det en omställningsliga och så vidare.
Ja, just.
Kanske man får mer.
Ja, nej, men så är det ju. Alltså PSG har då ett snitt på, och det här är då helt färska siffror, 63,08% effektiv speltid, vilket är ju ganska mycket då i eller ja, eftersom det är mest så är det så att säga ganska så mycket. Tvåa då, Manchester City, det är ändå två klubbar som har ganska mycket gemensamt, kan man ju konstatera, men det är ju inte givet att det kanske skulle slå igenom i speltid, för det är också två klubbar vars spelmodell inte liknar varandra så mycket i år i alla fall, tycker jag. Nu kan man ju konstatera att det här kanske är ackumulerat från de senaste säsongerna möjligtvis då. Men det är väl också att man haft en mycket bollinnehav då, överlägsenhet och så vidare och så. Manchester City klockar in på 62,82, så de är under 63. Det är bara PSG som är över 63%, kan vi konstatera. Lazio, kanske lite förvånande, fast jag vet inte, på tredje plats. Bayern München är 4, vilket inte förvånar någon. Och sen så har vi, om vi hoppar ner till sjätte plats, så har vi ditt Marseille då, som snittar precis över, ja, nästan 61%.
Och vad fan får du för de pengarna?
Och vad får man för de pengarna? Det är faktiskt den stora frågan kanske. Alltså i de mer liksom fotbollsstrategiska och etiska och vad du vill diskussionerna, de där som kanske förs på Arsène Wengers rum i Zürich, så återkommer ju den här. Men nu har det väl varit lite lugnt ett tag på den fronten, men det finns ju en liten lobby, eller skulle jag vilja påstå en pågående diskussion om det här med effektiv speltid. Alltså att man helt enkelt skulle ändra på själva upplägget inom fotbollen. Och det är klart att får du 40% effektiv speltid av en match, så kanske det är lätt att känna att man blir lite snuvad på konfekten. Man får inget för inträdet och så vidare. Jag vet inte, ska jag bara vara lite tråkig som vanligt, säga jag lyfter debatten. Har du någon åsikt i detta?
Ja, men det har jag nog. Alltså, det är intressant, tycker jag, att IFAB, alltså de regelmakarna inom fotbollsvärlden, de har ju kikat på det också. Och jag vet att när de pratade om det, så var det ju att dels diskuteras det att bara införa effektiv speltid under slutet av halvlekarna, typ sista 5 i första och sista 10 i andra och sådär. För att det är då det maskas som mest och spelförstörs som mest. Alternativt så pratar man om att man skulle kunna ha då två stycken halvlekar där man mäter allt, och de i så fall skulle vara 30 minuter långa, vilket ju betyder att det skulle motsvara en effektiv speltid på 67% jämfört med idag, om jag räknar rätt, vilket ju då är att där är lagom, alltså att få se ungefär, alltså det är väl nästan mer fotboll än vi får se i allsvenskan då, enligt dina siffror.
Ja, visst.
Och jag är faktiskt, alltså jag är ganska, vad heter det, alltså jag är inte jättemycket för förändring och så, men
nej, konservativ,
tack, men just i det här fallet så är jag helt för, tekniken finns och det vore så här tydligt signalsystem, och det skulle kanske också göra domarnas jobb lite lättare på många sätt, att du kan inte gå in och försöka förstöra domarnas jobb med att protestera och maska och filma och vad det nu kan vara. Liksom. Det är...
intressant.
Så jag är för, och jag vet också från då, de källor vi har med FIFA, att de är inte heller negativt inställda till det. Så att,
nej.
Varför inte?
Nej, alltså jag kände ju lite som du. Alltså, jag ska säga att jag är spontant, är jag ju också emot, för att jag är konservativ fotbollsmässigt i själ och hjärta. Men när jag blev ändå konfronterad med de här ganska chockerande siffrorna, så börjar man känna att man är uppe på tider och liksom på nivåer som gör att det ju skadar upplevelsen ganska så rejält, såklart. Nu kanske man kommer undan med det i en final då i ett stort mästerskap, för att det finns annat som står på spel. Men precis som du säger, det är väldigt lätt att se att vissa lag kan sätta det här i system. Och man kanske också kan argumentera för att svenska klubbar blir lite straffade på när de ska ut i Europa, som de gör emellanåt. För att man inte alls har den här vanan hemifrån, för svenska fotbollsdomar tillåter inte rätt uppenbarligen då, inte alls i samma grad i alla fall. Det är åtminstone analysen från 2018, att 2019 var det till och med, så att det var ganska någorlunda ny. Och att det kanske också skulle vara ett sätt att jämka lite de olika ligorna och fotbollen från olika länder. Men jag är inte säker på att jag den dagen som det här genomförs kommer stå där och tycka att det liksom känns jätte... Alltså det kanske ändå kommer vara en lite konstig upplevelse precis när det sker. Eller är det lite som att byta vänster till höger trafik? Att det är så här, oj, man kanske röstar ja, men sen så blev det ändå jobbigt ett halvår och sen så, ja, okej då.
Ja, men höger trafik röstade alla nej och sen så var det inte så konstigt då.
Så att jag, nej, så var jag.
Det kan slå två håll, vi som var med på den tiden. Jag tänker också, det finns ett pedagogiskt problem i det här för domarna tycker jag. Att du vet hur det funkar. Vad är legio att lägga på stopptid på en, säg en andra halvlek?
Ja, det är 5 minuter.
Ja, fyra. Det har ju blivit det nu. Liksom. Man säger, jag säger 5 minuter. Sen tillkommer ju också alltid lite tid efter det. Vilket legio kanske är 1 minut. Och det, där finns ett pedagogiskt problem. För att du, 5 minuter av 45 minuter är en femte. Nej, förlåt. Det är, ja, ge mig den nu. En niondel då.
Mm.
Du läggas på 11% där.
5 gånger 9, 45.
Just det. Och sen så lägger du helt plötsligt på stopptiden, så lägger du till alltså en 20% av tiden. Och det finns ju ingen liksom rimlig förklaring till det, mer än att det känns bara som att tiden blir viktigare på slutet.
Just det.
Så där agerar inte domarna helt konsekvent heller, kan man tycka. De borde antingen till liksom 9 minuter på ordinarie stopptid, om man säger så. Eller 20 sekunder på stopptiden.
Just det. Det är väl det här problemet med att man uppmanas lägga på av hela minuter också. Det blir väldigt svårt när man ska börja dela med ner på sekundnivå.
Ner och snitta på hundradelarna.
Jag snittar på 100, det är mycket annat de ska ha i skallen, domarna. Men det är klart att det här, skulle man ändra modellen med, och till effektiv speltid, så skulle ju inte de behöva hålla ordning heller på. Då skulle det bli mer som basket, att de bara kan kolla på liksom, the scoreboard eller the timeboard eller vad det heter, och köra ut från det. Så det kanske också skulle ta en jobbig del av deras uppdrag från axlarna, så de skulle kunna liksom fokusera på något annat.
All maskning och allt de håller på med, det tog 4,5 minuter enligt dem på läktaren med varje situation, att man inte lägger till.
Ja, jag vet inte, jag tycker ändå att jag ville lyfta frågan och vågade inte riktigt säga att jag är positiv, eller jag är svagt positivt för, men eftersom jag är en sån konsensusmänniska, men nu när du sa det så vågar jag väl också säga att jag lutar lite åt det här hållet just nu. Framförallt om det blir mindre och mindre, och framförallt om det alltså blir någon form av fördel för vissa klubbar eller ruttade landslag eller vad du vill på internationell nivå, framförallt så kan det ju bli att det skapar mer orättvisa än alternativet, som är att man inte kan göra något åt speltiden, för den är helt beroende av, och att det skulle bli tajtare matcher såklart. Så det är väl det, för alltså ingen vill ju hålla på och spela så där satans länge om man inte kan vinna någonting på det, tänker jag.
Det är helt sant. Vi är ju lite föräldralösa här. Vår ordinarie producent Julia Karlsson är och åker skidor. Vilket betyder att...
Har hon också tagit något OS-guld som man inte har hört om?
Alltså, sannolikt. Och vilket betyder att vi har en vikarierande piska som vinner över oss och har synpunkter på vår effektiva poddspeltid just. Så vi hetsar vidare i vårt format. Jag tänker fråga dig om du är medveten om att vi hade en liten av en elkris här uppe i Norden i vintras.
Ja, absolut. Jag tror att den var ganska utbredd i resten av Europa också. Den slog väl hårt mot väldigt kalla länder, men det blev jättedyrt med elen i Frankrike också.
Jag vet. Under elkrisen så fastnade i alla fall jag för en liten minihistoria från Hønefoss uppe i Norge.
Som man gör.
I Hønefoss så ligger då Kryptovolt, som är Norges, ett av Norges, kanske till och med det största datacentret, sådana datahallar med
serverhallar.
Nordiska, serverhall, precis, tack så mycket.
Just det.
De framställer då bitcoins, eller framställer den som man gör det.
Nej, precis. Det, man you mine for it. Man kan säga gruvar.
Just det. Minecrafting for it.
Ja, det här är så jävla svårt att veta vad som är metaforiskt och vad som är fysiskt i detta. Jag fattar fan inte det.
Nej, det är väl en del av problemet.
You mind for it, att det, alltså det är en fysisk aktivitet helt enkelt med gruvor och så vidare.
Mm. Mine for gold.
Mm.
De mot just dem så slog ju elkrisen såklart också väldigt, väldigt hårt. Det blir otroligt dyrt att hålla igång de här servallarna mitt i kylan när elpriserna stack iväg. Det går åt mycket el för att fixa sina bitcoins.
Mm.
Det, ja, det roliga,
ju, förlåt, men jag skulle bara säga att hela bitcoinvärlden, eller vi ska säga industrin, drar lika mycket el som hela Argentina, hörde jag, läste jag i en rubrik som jag inte klickade på i övrigt då, häromdagen. Så att det är, där har man ett jättebra case mot kryptovaluta ur ett miljöperspektiv.
Ja, vilket ju slog undan fötterna på den argumentationen som fanns från början, var att det här skulle vara ett klimatsmart betalningssätt ju.
Mm.
Det har inte varit, snarare tvärtom då.
Nej, inte än i alla fall, precis.
Nej. Och det som var roligt och fantastiskt med just den här historien var ju då att eftersom elkrisen har slagit till så ökade också efterfrågan på ved väldigt mycket. Det gjorde det i Sverige också, att det blev svårt att ta på ved och väldigt många ville elda istället, de som har sina eldstäder hemma. Och priset på ved gick också upp då. Utbud och efterfrågan. Enorm efterfrågan runt omkring Hönefoss, och då var det en sån här lokal entreprenör, en lokal firma som kom på att när man då ska torka den här veden, det är rätt svårt, men han kom på att man kunde då använda överskottsvärmen från serverhallarna för att torka veden där.
Mm.
Och har du någonsin hört en bättre liksom bild av klimatångesten 2022? Vi har en elkris, elpriserna sticker iväg, kryptovalutan bränner el så det bara sjunger om det, och då torkar man ved i serverhallen.
Mm. Det är sånt ångestkretslopp ju. Alltså ångestcirkulär ekonomi.
Det är bra att det finns något kretslopp i alla fall.
Ja.
Som fungerar.
Ja, just det.
Jag vet, hur pass inne är du på kryptovaluta nu för tiden?
Nej. Alltså det är svårt att fatta.
Säger man bitcoin i Frankrike också?
Ja.
Och finns det problem i det i så fall?
Nej, jag har inte hört att det är några problem faktiskt. Men jag har faktiskt jag har två vänner som är i olika grad väldigt involverade i detta. Och jag konstaterar när jag pratar med dem att det blir väldigt mycket sektstämning kring bitcoin. Det är lite som håller faktiskt, jag vet inte om det är dit du tänker dra detta, men lite som håller på ett fotbollslag, att det är så alltid bra. Och så säger jag så här, fast jag har hört att det här och det här och det här, och då kommer det liksom någon motargument som alltid är något YouTube-klipp på någon som står och liksom mässar nästan, eller ja, det är så jävligt upprörd stämning i alla fall.
Finns säkert så, Weibo-klipp också.
Okej, okay. Vad sa du?
Det finns säkert Weibo-klipp också.
Ja, lite så. Så att nej, jag är inte så jävla insatt i det, ska jag helt enkelt säga. Det är svårt tycker jag.
Nej, alltså grundkursen är väl att det är så här pengar i digital form då, från bitcoins var först och som, eller störst i alla fall, och så framåt därifrån så här förfalskningsskyddade digitala valutor. Och nu vet vi också, då har vi lärt oss, att det finns ju även sådana här immateriella intellektuella verk som då också fått värden. NFT pratar man om, non-fungible tokens, konstverk eller filmer, eller ja, som ni hade i Paris där med den här kirurgen som gjorde en NFT av röntgenbilder från något av offren vid Bataclan. Och skulle sälja det som en NFT. Smakfullt. Men varför är det här ett ämne för en fotbollspodd? Jo, som du var inne på, att det påminner lite om sekterismen kring att hålla på fotbollslag. Och det är inte bara du som har gjort den spaningen, utan det har ju även de som sysslar med kryptovaluta gjort, och även fotbollsklubbarna. Vet inte hur det är för dig, men när jag går in på, när jag knappar in på Twitter nu för tiden, så får jag alltid upp annonser för PSG:s kryptovaluta.
Är det så? Ja, nej, jag får ganska mycket nyhetsbrev om den, eller fick i alla fall när de lanserade den, och man tänkte så här, det här måste ju vara på skämt liksom, tänkte jag då. Och sen så kan man säga att det så gick det ett år, och sen så kom Leo Messi och fick en del av sin lön i PSG-token, och då insåg jag att så här, då är det nog inte på skämt, för att varför skulle han acceptera det? Eller jag menar, varför skulle hans pappa giriga åbäket,
varför skulle de blåsa
det?
Honom? Jävla konstigt.
Så det är väl vad jag har på PSG:s token i alla fall.
Alltså svårsålt ändå, sådär, att du får inte lön, men du får ett kedjebrev här du kan delta i, Leo.
Och så bara, vad ska jag ha det till? Ja, men du kan köpa, det går att använda alla PSG-shoppar om du går dit med barnen. Så får de vilken vattenflaska eller Messi-docka eller tröja de vill.
Fantastiskt. Okay. Mm. Nej, det som PSG går ut med i mina sociala medier för att om det här, du kan öka dina tillgångar 8% och göra det ganska snabbt om du köper PSGs fem tokens. Mm. Enorma pengar, enormt kapital i den här branschen. Och kryptoföretagen gör ju då det som man gör om man är smart och vill synas, det att de köper in sig i fotbollsmarknaden. Ungefär som bettingföretagen gör.
Ja, just det.
Så, det till exempel nu så förhandlas det då, eller gjort i dagarna, Barcelona förhandlar med något som heter Vegan Nation, som då, deras USP är att de är den etiskt hållbara kryptovalutan.
Okej, låter det som min kryptovaluta då, med andra ord.
Precis så. Och när du ska välja så får du köpa Vegan Nation. Mm. Du har den amerikanska damligan då, som nu har fått in en huvudsponsor i en sån här kryptoplattform som heter Voyager. En spelare per lag där är ambassadör för Voyager, och de får en del av får ta del av en fond då med kryptovaluta i. Man kan också se då,
men det är ju väldigt lätt att kritisera idrottare för vad de har för sponsorer i. Alltså det har ju skett i väldigt många sammanhang. Roger Federer, är det liksom Swiss Schweizer bank? Nej, vilken är det han som är hans en av de stora schweiziska bankerna i alla fall, som ju investerar jättemycket fossilt och alla med, ja men ni vet ju givetvis alla tröjsponsorer och så. Det är ju svinsvårt att vara medveten spelare och bara så här, men då får du bli ambassadör för vårt liksom lokala kryptovaluta eller bitcoin. Och det är ju lite som att bli så här ambassadör för ett stjärntecken eller någonting. Liksom. Man har ingen aning om det. Är det på riktigt? Nej. Finns det något vetenskapligt stöd? Får någon illa av det här? Är det liksom harmlöst? Är det framtiden? Är det, och så vidare. Det känns svårt alltså.
Ja, men jag önskar att man ändå kunnat liksom lyfta den frågan också. För det är också många sådana här storstjärnor då som själva då lanserar sina NFTs eller fan tokens. Du har Paul Pogba som lanserar några drakägg. Du har John Terry.
Va? Alltså bara... Men vänta nu. Va? Vad menar du?
Nej, att de...
sina egna?
Ja, det är alltså någon sorts... De kliver väl in det till företag som ligger bakom, men att du kan då köpa ett Paul Pogba drakägg och investera pengar i det och hoppas att värdet sticker iväg, eller köpa en John Terry lanserad apa. En unik liten ap. Alltså en bild av en apa, de är ju inte fysiska på något sätt.
What's gonna happen? I'm gonna be the father of the dragons and father of dragon talking.
Och det är
alltså det här, du snurrar min skalle, men vad fan ska man göra med då? Alltså om den stiger jättemycket värde, vad kan man använda den apan till då?
Egentligen ingenting. Alltså det är ungefär det närmaste du har tänka sig en film eller ett konstverk eller så. Att det är intellektuell valuta, något som inte är fysiskt överhuvudtaget, utan det är, du investerar och sen så hoppas du att värdet sticker upp helt enkelt.
Alltså, förlåt, jag bara kom på tal om drak. Det är lite fria associationer för mig, hoppas du har överseende med det.
Alltid.
Man kommer tänka på när Zlatan, som vi vet är lite...
Just det, apropå dinosaurieägg.
Han fick ett dinosaurieägg. Det var jävlar med ett riktigt ägg. Och det var, citat Zlatan, minst 300 år gammalt, citat slut. Var det inte så? Nej, 300. Det var i alla fall en grov uppskattning av när dinosaurierna egentligen dog ut.
Det kan ju inte att kläckas när som helst, det ägget.
Alltså, jag känner så här, i backspegeln så är det ändå, det är en man som står upp för, mot de digitala plattformarna och för de liksom lite mer, vad ska man säga, de fysiskt påtagliga och existerande värdena i livet. Inte någon jävla kryptoägg, utan ett dinosaurieägg.
Zlatan använder inte metaforer. Metaforer använder Zlatan.
Exakt, något åt det hållet.
Det är fint. Ja, men det är jättemånga som har kastat sig på det här. Det är inte bara Pogba här, utan du har Griezmann, du har Piqué, naturligtvis Piqué. Iniesta tyvärr också inne på kryptovalutor.
Ja, det är ju det här, tyvärr, eller?
Ja, lite så.
Ja.
Och alltså, som helhet så där, kryptovaluta eller NFTs, det är jättesvårt att liksom racka ner på det. Det plattformen, det finns jättemycket medan som sagt, det är vettigt. Och, it ain't going anywhere soon. Den kommer säkert att överleva och växa och så vidare. Alltså att hitta sätt där du kan värdera digitalt ägande är väl toppen. Men det man kan säga nu är att det är väl också uppenbart att det här är liksom en bransch med total spekulation. Alla rusar in, det är Klondike och ingen har en aning om vad som kommer att flyga och vad som kommer att krascha.
Nej.
Det är liksom ett pyramidspel på det sättet. Man kan se utvecklingen då att de sålde något sånt här spelarkort, ett unikt Mbappé-kort såldes för 800 000 för 2 år sedan.
Nu pratar vi om ett vanligt ett fysiskt kort då.
Nej, inte ett fysiskt kort. Det där är så gammalt. Det här är alltså ett helt abstrakt spelarkort, en liten unik bild av ett spelarkort kan man väl säga.
Uh-huh.
Ett år senare såldes ett Cristiano Ronaldo-kort för 3 miljoner kronor. Och för 2 veckor sedan så såldes ett Erling Braut Haaland-kort för 7 miljoner nästan.
Vad skulle du ha kunnat dra in på att lansera kort på oss?
Podd? Jag tycker om att du lyfter frågan.
Ja. Ja, det här är mitt eviga problem med ekonomi. Att varenda gång man tänker att man borde sätta sig in lite i saker och ting, alltså lite bättre än vad man kan, så kommer det liksom något nytt som man bara säger, men det här kommer vi aldrig fatta.
Nej. Nej, det är ofta så nu för tiden. Men det finns någon sorts plikt, alltså inte bara för oss utan kanske också för de här fotbollsspelarna, att förstå lite vad det man sysslar med. För att jag tycker att det här är fullkomligt vidrigt. Det är så jävla äckligt. Alltså det är äckligt med spelreklam, men att det här är snäppet över det.
Impad att du har en åsikt, okej.
Okay. Mm. Ja, men när vi ser det, det är miljardärer till liksom fotbollsstjärnor då, som slussar in sina fans i en verksamhet där du som sagt inte kan ha en aning om vad som funkar och inte.
Ja, just det.
Och det är klart att John Terry klarar väl sig alldeles oavsett, och han är ganska väl rustad eftersom han då har sitt varumärke och det kommer säkert gå bra för hans apor. Men han har inte heller någon aning om vad det är som kommer att funka för någon vanlig knegare i Essex.
Nej.
Och det skiter väl han i, antar jag. Att det är en högrisk investering för väldigt, väldigt många.
Jag just det.
Ska citera en författare, reporter som heter Martin Calladine, som har skrivit en bok som heter Fit and Proper People, som då handlar om hur fotbollsklubbar nu en bit på 20-talet ägs. Han skriver så här: In the old days, retired players used to open a pub or do after dinner speaking. Now we see people like John Terry using his millionaire lifestyle to attract supporters into buying into NFTs, with the unspoken promise that it will allow them to access the kind of lifestyle he has. Ja, det är ett skäl till att hata den moderna fotbollen faktiskt. Och jag tror inte ens att de fattar vad det är de sysslar med.
Alltså det tror jag verkligen inte. Inte för att jag menar mig själv stå över alla de här fotbollsspelarna. Men jag fattar ju knappt liksom. Alltså jag fattar till en viss del och sen så bara, nej, nu fattar jag inte igen när jag läser på om Bitcoin och de andra. Så att det gör de lite. Men de blir ju givetvis nyttiga idioter för en bransch som är, precis som du säger, som inte liksom vet vart den är på väg och som bygger jättemycket på spekulation och i värsta fall pyramidspel och så vidare.
Otäckt är det.
Ja. LOCC har inte lanserat någon sån.
Skulle aldrig falla honom in.
Nej.
Men skulle han göra det idag så skulle det säkert gå ganska bra.
Precis. Men det var bara en liksom digital bild på en av hans dreadlocks. Om man tror att man köper ska få hemskickad. Man bara säger nej, alltså, det här är ju bara en bild.
Som en bild av en bild.
Ja, exakt.
Ja, har du något mer att tillägga i vårt veckosamtal?
Inte egentligen. Jag sitter ju också här med liksom lite hög puls för att vi är uppe på en timmes sträcket och vet att andra vill ha tillgång till studion där du sitter. Så vi kanske ska vara artiga, väluppfostrade och ta outra oss ut härifrån och säga tack och ses nästa vecka.
Ja, vi gör väl det och säger att den effektiva tiden är snart slut. Hur gör man det en vecka som den här? Jag hade först en tanke, för vet du om att Andrés Iniesta på honom har gått in i musikbranschen?
Nej.
Nej, han sjunger inte själv, tyvärr.
Nej, det var skönt.
Kanske.
Han har lite omdöme kvar, även krypto-omdömet rök, så har han ändå den känslan.
Den finns kvar. Han har i alla fall, hans bolag då, har bytt namn och skaffat en ny logotyp och går nu stort och brett internationellt över alla kontinenter. Någon sorts agentfirma som ger sig in i massa olika branscher och då bland annat in i musikbranschen, inte bara idrottare nu. Så min plan var att spela någon av hans artister, men jag hittade inget som ens var i närheten av att vara bra nog för en radikal fotbollspodd. Så jag tar till ett annat tema för en vecka som den här, och det bästa jag hittade var en låt om John Lennon, skriven om en kraschad otrohetsaffär med en tysk fotomodell. Så tack för allt med lite gammal hederlig Beatles. Vi spelar exklusivt för 2022 Norwegian Wood. Tack för att ni lyssnade, så hörs vi alldeles snart igen.
Tjingling.
Tjingling.
I once had a girl, or should I say she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian Wood.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. So I looked around and I noticed
there wasn't a chair. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.